I'm going to read a passage from the book of Philippians, the third chapter.
Kapitel 3 i Filipperbrevet.
Is verse 9.
Vers 9.
And being found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith.
Och bli funnen i honom, alltså i Jesus, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av tron.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for your word.
Tack pappa för ditt ord.
Lord, may the things that we say today glorify your name.
Låt det som vi säger idag få förhärliga ditt namn.
May you be exalted in the midst of us, Lord.
Må du bli upphöjd mitt ibland oss, Herre.
And Father, we pray in Jesus' name.
Vi ber dig i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen. Hallelujah. Praise God. Let's see what falls here and what stays. Hallelujah. We are speaking to you about the principle of the presence of God.
Vi talar om principerna av Guds närvaro.
We have discussed the two Hebrew words that we have discussed about sin.
Vi har diskuterat två hebreiska ord om ordet synd.
Remember, I told you there were three basic Hebrew words for sin.
Ni kommer ihåg att jag berättade att det finns tre hebreiska ord för synd.
The first one means to miss the mark.
Det första betyder att missa målet.
It's like you were shooting a gun or a bow and arrow.
Det är som om du skjuter mot ett mål med en bomma.
And you were shooting at a target.
Eller du skjuter på en måltavla.
But you missed the target.
Men du missar måltavlan.
And we found out that Cain was the personification of that particular type of sin.
Cain, som det står om i första Moseboken, var en personifikation av den sortens synd.
Cain was trying to please God, but he didn't do it.
Han försökte behaga Gud, men han gjorde inte det.
Because he tried the wrong way.
Därför att han försökte på fel sätt.
Yesterday we talked about Balaam.
Igår talade vi om Bileam.
And he is the personification of the second Hebrew word for sin.
Och han personifierade det andra hebreiska ordet för synd.
It means to take something and bend it or twist it.
Det betyder att ta något och böja eller förvrida det.
He is the kind of person.
Han är den sortens person.
Who takes the word of God.
Som tar Guds ord.
And twist the word of God.
Och förvrider det.
To his own purpose.
För sitt eget syfte.
He does not seek the truth of the word of God.
Han söker inte Guds ords sanning.
He goes to the word of God and takes from the word of God what he wants.
Han går till Guds ord och så tar han ut av ordet det han vill ha.
And he twists the message of the word of God.
Och han förvrider Guds ords budskap.
To say that which pleases himself.
För att säga sådant som behagar honom själv.
And we know that he was seeking riches and honor and glory.
Och vi vet att han sökte rikedom, ära och ja.
He knew the will of God.
Han kände till Guds ord.
That Israel was to be blessed.
Hans önskan var att bli välsignad.
But yet he taught Balak.
Men ändå så talade han om för Balak.
He taught him how to cause the judgment of God to come upon Israel.
Eller för Balak, hur han skulle få Guds dom att drabba Israel.
And Israel would have been destroyed had it not been for one of the priests of God.
Och Israel skulle ha blivit förstört eller gått under om det inte hade varit för en av Guds präster.
He is a type of Satan.
Han är en förebild på Satan.
And what he did is a type of sin.
Och det han gjorde är en förebild på en sorts synd.
And now we have come to the third person.
Och nu har vi kommit till den tredje personen.
I call this the satanic trinity.
Jag kallar detta för Satans treenighet.
And we come to the third person from this is from the book of Jude verse 11.
Detta är från Juda bok vers 11.
He's talking about the final person is Korah.
Han talar om Korah som
Korah, the story of Korah is found in the 16th chapter of the book of Numbers.
I fjärde Moseboken kapitel 16 hittar vi historien om Korah.
And we're gonna tell you about that story in just a moment.
Och vi ska strax berätta den historien.
But Korah represents the third Hebrew word.
Men låt oss först säga att Korah representerar det tredje hebreiska ordet för synd.
This word describes rebellion against God.
Det här ordet beskriver uppror mot Gud.
The first one is a man trying to serve God but he misses it.
Det första ordet handlar om en man som försöker behaga Gud men inte lyckas.
The second word for sin means that you know the will of God but you ignore it and you try to bend God's will or God's word to do what you want done.
Det andra ordet för synd handlar om att du känner till Guds vilja, Guds ord, men du försöker tolka det som du vill ha det.
And the third Hebrew word, it describes rebellion against God's leadership.
Och det tredje hebreiska ordet beskriver då uppror mot Guds ledarskap.
And this is what Korah represents.
Och det här är just vad Korah representerar.
Korah was a Levite.
Han var levit.
The Levites were the priests of God.
Leviterna var utsedda till Guds präster.
God had chosen that tribe for himself.
Gud hade utvalt den stammen att tillhöra honom själv.
When the children of Israel came into the land of promise,
när Israels barn kom in i
Canaan's land,
Kanaans land,
when the land was divided among the tribes,
och när landet delades upp mellan stammarna,
Joseph received two portions.
Så fick Josef stam två delar.
The tribe of Ephraim,
Ephraim's stam.
I was trying to think of the other one. It slipped my mind right now. I'll get it in a minute.
Okay, en annan som jag har glömt.
I didn't have it in my notes, so sometimes it slips there. But the
Manasseh.
Ephraim and Manasseh. Those two tribes received an inheritance instead of Joseph.
Dessa två stammar ärvde istället för Josef.
And so there were 12 tribes that inherited the land.
Så det fanns 12 stammar som ärvde landet.
But the tribe of Levi,
men Levis stam,
had no inheritance among the land.
Hade ingen arvedel i landet.
God said to the Levites,
Gud sa till leviterna,
he said, I am your inheritance.
Jag är din arvedel.
They were the priestly tribe.
Det var den prästerliga stammen.
And now what we find in the 16th chapter of Numbers,
och jag hoppas att vi hittar i 16 kapitlet,
we find this man Korah, who is a Levite,
den här mannen Korah som var levit,
and he comes to Moses,
och han kommer till Moses,
and he said, Moses, you're exalting yourself,
och han säger till Moses, du upphöjer dig själv.
He said, you're trying to make yourself a prince among us.
Du försöker göra dig till en furste ibland oss.
And he said, all of God's people are holy.
Och han säger, alla Guds folk är ju heliga.
And God accepts all of these people.
Och Gud accepterar allt detta folk.
In other words, he was telling Moses that he had as much right to go before the presence of God as Moses and Aaron.
Med andra ord så talar han om för Mose att han hade lika stor rättighet att komma inför Guds närvaro som Mose hade.
Now, in the order of the priesthood,
men i prästerskapets ordning,
there were those Levites who were priests,
fanns det de leviter som var präster.
But then there were the sons of Aaron.
Men så fanns det också Aarons söner.
And only the sons of Aaron could be the high priest.
Och endast en son från en avkomling från Aaron kunde bli överste präst.
They were the only ones who could enter into the holiest of holies.
Det var det enda som fick gå in i det allra heligaste i tabernaklet.
Into the presence of God.
In i Guds närvaro.
And Moses mentions this in this chapter.
Och Mose nämner det i detta kapitel.
He says God has given you this position.
Han säger, Gud har givit er den här ställningen.
And he says, do you want the priesthood also?
Och vill ni dessutom ha prästerskapet?
But what he's talking about is being the high priest.
Det han talar om är att bli överste präst.
Those people who had access to the presence of God.
De som hade tillträde till Guds närvaro.
And this man exalts himself.
Och denna mannen upphöjer sig själv.
If you read the chapter carefully,
om du läser noggrant detta kapitel,
and you kind of catch what they were talking about.
Och få tag på det som de talar om.
Korah had been talking to some other people.
Så hade Korah talat till några andra människor.
And I think it was a man named Dathan and Abiram or something like that.
Ja, de kallas Dathan och Abiram.
And they had been talking about something.
Och de hade talat om något tillsammans.
And this passage brings it out.
Och det här stycket förklarar vad de hade talat med varandra om.
They told Moses.
De gick till Moses och sa.
They said, "You brought us out of a land of milk and honey."
Du förde oss ut ur ett land som flöt av mjölk och honung.
How quickly they forgot the bondage they were in.
Så snabbt de hade glömt de slaveriband som de var under.
How quickly we forget where Jesus delivered us.
Så snabbt vi glömmer vad Jesus har befriat oss ifrån.
I see people that God has done a miracle in their life.
Jag har sett människor där Gud har gjort ett under i deras liv.
And they quickly forget what God has done.
Och snabbt så glömmer de vad Gud har gjort.
And they turn back to the weak and beggarly elements of the world.
Och så vänder de tillbaka till de svaga makterna av denna världen.
These people had forgotten where God had delivered them from.
De har glömt vad Gud verkligen har gjort med dem.
And then they say, "And you have not brought us into this promised land."
Och så säger de då till Mose, "Du har inte fört in oss i löfteslandet."
And if you when you really understand what they're talking about here.
Och om du verkligen förstår vad de talar om här.
They're tired of the wilderness.
Så handlar det om att de är trötta på ökenlivet.
They're tired of the dealing of God with them.
Och de är trötta på att Gud håller på att fostra dem.
And Korah wants to start a rebellion.
Och Korah vill starta ett uppror.
He is telling Moses, "We're going to go on to the promised land."
Och han säger till Mose, vi ska fortsätta själva till löfteslandet.
We're not going to stay out here in the wilderness.
Vi ska inte stanna kvar här längre.
We're not going to let you be a prince over us.
Vi ska inte låta dig leda oss längre.
We're just as holy as you are.
Vi är lika heliga som du.
We can hear from God just as much as you can.
Vi kan höra från Gud lika bra som du.
We're just as close to God as you are.
Vi står lika nära Gud som du gör.
And we're gonna go on to the promised land.
Och vi ska fortsätta till löfteslandet.
Now that was in their mind and in their heart. They had already talked about it.
Det var vad som fanns i deras sinne och i deras hjärta som de redan hade talat sinsemellan om.
Because it is brought up in the conversation.
För det framkommer i konversationen.
That Moses has with these men.
Som Mose hade med dessa män.
They are rebelling against what Moses is saying to them.
De gör uppror mot det som Mose säger till dem.
And this is a type of something that we want to deal with.
Och det här är en förebild på något som vi ska ta itu med.
It is a type of those people who rebel against the leadership of the Spirit of God.
Det är en bild på och ett exempel på människor som gör uppror mot Guds ledarskap. Alltså människor som står i Guds ledarskap.
Korah is literally resisting the leadership of the Spirit of God.
Korah står bokstavligen emot Guds andes ledarskap.
Now remember, they are being led by God every single day.
De kommer ihåg nu att de leddes av Gud varenda dag i öknen.
There's a cloud of in the daytime.
Det finns ett härlighetsmoln över dem på dagen.
There's a pillar of fire at night.
Och på natten så finns det en eldpelare över dem.
And every time that they move because the Spirit of God leads them to move.
Och varenda gång de bryter upp och förflyttar sig i öknen så är det på grund av att Guds härlighetsmoln lyfter och Guds ande förflyttar sig.
Now that brings me to a subject that I want to get on to today.
Ja, det för mig till ett annat ämne som jag inte ska gå in på idag.
Now I want you to realize what we just said here.
Jag vill att du ska inse precis vad vi sa här.
From the moment that they crossed the Red Sea.
Från det ögonblick då de gick över Röda havet in i öknen.
Until they enter into the promised land.
För att gå in i löfteslandet.
They are under the direct leadership of the Spirit of God.
Är de direkt under Guds andes ledarskap.
And now they are rebelling against God's leadership.
Och nu gör de uppror mot Guds ledarskap.
Now why would they do that?
Varför gör de det?
Well, let's look at what happened here.
Ja, låt oss se vad som har hänt här.
There's a lot of people that talk about God's leadership.
Det finns många som talar om Guds ledarskap.
I mentioned this the other day, and let me say it one more time.
Jag nämnde det och låt mig säga det en gång till.
In John the first chapter,
i Johannes evangeliums första kapitel,
there's a passage there that talks about he has given us power to become the sons of God.
Står det att Gud har gett oss makt att bli Guds barn.
In the Greek, that word sons of God, it denotes relationship.
Och i grekiska grundspråket så betyder det här ordet Guds söner. Det handlar om ett förhållande.
That means that you have a child. That child is related to you.
Det betyder alltså ett barn som förhåller sig till dig så som ett barn.
It is your flesh and blood.
Det är ditt kött och blod.
It's related to you that way.
Det är släkt med dig på det sättet.
But then in Romans 8 and 14.
Men sen i Romarbrevet, did you say 8?
You don't have to turn there. That's right. It's Romans 8 and 14.
8 och 14.
Paul talks about being led by the Spirit.
Där talar Paulus om att ledas av Guds ande.
That as many as are led by the Spirit, they are the sons of God.
Att så alla de som leds av Guds ande är Guds söner, står det.
Now, that doesn't just denote relationship.
Det talar om förhållande.
It speaks of character.
Det talar om karaktär också.
As we learn to follow the Spirit of God,
när vi lär oss att följa Guds ande,
the character of God comes into our life.
Kommer Guds karaktär in i våra liv.
The ethic of God is born within us.
Ethic.
Those inward laws that govern us.
Mm-hmm. Guds moral föds inom oss. Alltså hans lag skrivs i vårt hjärta.
And we begin to do the things that please God.
Och vi börjar av oss själva att göra det som behagar Gud.
Because of the nature of the Spirit within us.
På grund av Guds andes natur inom oss.
I'm not going to go back and explain all of that.
Jag ska inte förklara allt det nu.
We've already talked about that for an hour or two.
Det har vi redan talat om en annan gång här.
But God's working within us to bring forth his character.
Men Gud arbetar med oss för att få fram sin karaktär inom oss.
That his life may be seen within us.
Så att hans liv blir synligt i oss.
We talked about the new covenant that we have with God.
Vi har talat om det nya förbundet som vi har med Gud.
It is not words.
Det består inte i ord.
You know that the first covenant was written on stone.
Ni vet att det första gamla förbundet skrevs på stentavlor.
Then it was copied onto paper.
Och sen kopierades det på papper.
But God said, I'm going to make a new covenant with my people.
Men Gud sa, jag ska sluta ett nytt förbund med mitt folk.
And that new covenant is the life of Jesus within you.
Och det nya förbundet är Jesu liv inom dig.
He didn't give you a book and say try to keep these laws.
Han gav dig inte en bok och sa försök att hålla de här lagarna.
He gave you his life.
Han gav dig sitt liv.
And if we will submit to that life.
Och om vi underordnar oss det livet.
Then Christ will live through us.
Så kommer Jesus att leva genom oss.
Paul said I'm crucified with Christ.
Paulus säger jag är korsfäst med Kristus.
Nevertheless I live.
Och ändå lever jag.
Yet it is not I that live.
Men det är inte jag som lever.
But it is Christ that liveth in me.
Utan Kristus som lever i mig.
That's Galatians the second chapter. Galatians the first chapter.
Ja, Galaterbrevet första kapitel.
Paul talked about how that God called him from his mother's womb.
Där talar Paulus om hur Gud kallade honom från moderlivet.
He said that he might reveal his life in me.
För att han skulle genom mig uppenbara sitt liv.
And that's God's calling on every single one of us.
Och det är Guds kallelse för var och en av oss.
He has called every single one of us.
Han har kallat var och en av oss.
To manifest his son in us.
För att manifestera uppenbara hans son i oss.
That is the very essence of Christianity.
Det är kristendomens själva kärna.
As I told you in the first of the week.
Som jag sa i början av veckan.
Many of God's people have never understood what Christianity is.
Har många av Guds folk aldrig förstått vad kristendom är.
Christianity is not words.
Kristendom är inte ord.
It is not doctrines and teachings.
Det är inte doktriner och läror.
Christianity is a life.
Det är ett liv.
Christ come to live within us.
Kristendom är Kristus som har kommit för att leva inom oss.
Hallelujah. He's come to live in our heart.
Han har kommit för att leva i vårt hjärta.
And not just live in us.
Och inte bara i oss.
But to live through us.
Utan leva genom oss.
In the book of John.
I Johannes evangelium.
There's a passage that reads like this.
Så finns det stället som lyder så här.
There were some Greeks who came to the feast.
Det var några greker som kom till.
It's John 12 if you want to look at that.
Yeah.
There were some Greeks that came to a feast.
Några greker kom till.
It was one of the feasts that they had in Jerusalem.
Festen i Jerusalem.
They had seven different feasts.
De hade sju olika fester där.
And this was one of those great feasts.
Och detta var en utav de större.
And when they came to Jerusalem, they began to hear about Jesus.
Och när de kom till Jerusalem fick de höra om Jesus.
And they came to Philip.
Och då gick de till lärjungen Filippus.
And they said, sir.
Och så sa de Filippus.
We would see Jesus.
Vi vill se Jesus.
Hallelujah.
Halleluja.
And Philip went and told Andrew, and Andrew and Philip went and told Jesus.
Ja, och Filippus gick till Andreas och Andreas gick till Jesus och berättade det här.
Jesus, there's some Greeks over here that want to see you.
Jesus, det finns några greker här som vill träffa dig.
And Jesus answered them.
Och Jesus svarade dem.
The strangest answer to the question.
Det mest underliga svar man kan få.
I read that one day and I thought, what in the world is he trying to say?
Jag läste det och så tänkte jag, vad i all världen försöker han säga?
This was very early in my Christian experience.
Det här var väldigt tidigt i min.
It's one of the first things that God ever talked to me about.
Det här var något av det första som Gud talade till mig om.
He talks about a seed.
Han talar om ett frö, ett sädeskorn.
He talks about a seed that as long as it lives and abides alone.
Han säger att så länge det här sädeskornet lever så förblir det ensamt.
But if the seed die, then it brings forth fruit.
Men om det här sädeskornet begravs i jorden och dör så bär det frukt.
And I looked at that and suddenly it dawned on me.
Och när jag tittar på detta så plötsligt gick det upp ett ljus för mig.
A seed has two lives.
Ett frö har två sorts liv.
It has the life that is the outward life.
Det har det yttre livet.
And then it has an inward life.
Och så har det inre livet.
And that inward life is able to create life.
Och det här inre livet kan skapa liv.
The outward life is going to die.
Det yttre livet ska dö.
Eventually it's going to die anyway.
Så småningom kommer det dö i vilket fall som helst.
And so Jesus makes the statement that if you bury the seed.
Så Jesus säger att om du begraver fröet.
That the inward life is going to be seen.
Så kommer det inre livet att bli synligt.
Now he's talking about you and I.
Han talar om dig och mig.
The Greeks had come.
Grekerna hade kommit.
And they said, we want to see Jesus.
Och de sa, vi vill se Jesus.
And Jesus answered and said, the hour has come.
Och Jesus säger att, what did you say?
The time has come.
Att tiden har kommit.
When the Son of Man should be glorified.
Då Guds son ska bli förhärligad.
In other words, he was saying, I'm going to go back to be with my Father.
Med andra ord så sa han, nu ska jag gå tillbaka och vara tillsammans med min far.
I'm not going to be here any longer.
Jag ska inte stanna här längre.
But the world can still see me.
Men än så länge kan världen se mig.
Because I'm going to come to live in your heart.
Men jag ska komma och leva i ert hjärta.
And if you will allow your life to die.
Och om ni tillåter ert liv att dö.
The inward life, which is Christ.
Så kommer det inre livet som är Kristus.
Will begin to live through you.
Att börja leva genom er.
And then the world will be able to see me in you.
Och då kommer världen att kunna se mig genom er.
That's what he's saying there.
Det är vad han säger.
What a powerful statement.
Ett sånt mäktigt påstående.
But it wasn't just for the disciples of that day.
Men det var inte till för bara den tidens lärjungar.
It belongs to every disciple of Jesus Christ.
Det tillhör alla Jesu lärjungar.
But when we look at Korah,
men när vi tittar på Korah,
Korah does not want to submit his life.
Så vill inte Korah lägga ner sitt liv.
He wants to be the one that is holy.
Han vill vara den som är helig.
He wants to be the one that is righteous.
Han vill vara den som är rättfärdig.
And this is one of the traps that God's people fall into.
Och det här är en av de fällor som Guds folk faller i.
When I first come to know the Lord,
när jag först lärde känna Herren,
I was among a group of people,
så var jag tillsammans med en grupp människor,
who were seeking to be holy,
som försökte bli heliga.
And they thought that the way that they dressed or the way that they looked on the outside made them holy.
Och de tänkte att det sätt som de klädde sig på, som de såg ut utanpå, det skulle göra dem heliga.
And there were people that were seeking to be righteous.
Och det fanns människor som försökte bli rättfärdiga.
And they were seeking to be spiritual.
Och de försökte bli andliga.
But something was wrong.
Men någonting var fel.
Even as a young person in God, I knew that something was wrong.
Och till och med som en nyfödd kristen så visste jag att något var fel.
The spirit within me began to deal with me about it.
Herrens ande inom mig började tala till mig om det.
And I realized that What I saw didn't measure up to the word of God.
Och jag insåg att det som jag såg bland dessa syskon, det stämde inte med Guds ord.
And so I began to seek the face of God.
Så jag började söka Guds ansikte.
And little by little God began to make me see something in the word.
Och steg för steg så började Gud låta mig se saker i Bibeln.
We are not to seek our righteousness.
Jag förstod att vi ska inte söka vår rättfärdighet.
But we are to seek his.
Vi ska söka hans rättfärdighet.
Isn't that what the scripture teaches us?
Är inte det vad Bibeln lär oss?
That we should hunger and thirst for his righteousness.
Att vi ska hungra och törsta efter hans rättfärdighet.
That we should seek the kingdom of God with all of our heart.
Att vi ska söka Guds rike av hela vårt hjärta.
And his righteousness.
Och hans rättfärdighet står det.
In Matthew 6, the kingdom of God must be first.
Ja, i Matteus 6 står det. Guds rike måste seek komma först.
Seek ye first the kingdom of God.
Sök först Guds rike, står det.
And his righteousness.
Och hans rättfärdighet.
That's why I read this passage to you from Philippians.
Det var därför jag läste det här stället i Filipperbrevet.
Paul at one time thought himself to be the most holy of all people.
En gång så trodde Paulus att han var den mest heliga av alla människor.
Paul said I was a Pharisee of the Pharisees.
Jag var en toppfarisee.
In the same passage here.
Och i samma stycke här.
He says concerning the law I was blameless.
Så står det att efter lagen så var jag ostrafflig.
As far as the law of Moses was concerned.
Så långt som Mose lag gäller så var det.
Paul saw himself as perfect.
Så såg Paulus sig själv som perfekt.
And you know he was really proud of it.
Och ni vet att han var verkligen stolt över det.
That's what legalism does.
Och det är precis vad lagiskhet åstadkommer.
That's what happens to you when you try to walk with God legalistically.
Och det är vad som händer med dig när du försöker vandra tillsammans med Gud på ett lagiskt sätt.
You produce a righteousness that glorifies yourself.
Så producerar du en rättfärdighet som förhärligar dig själv.
I haven't done this and I haven't done that.
Jag har inte gjort det här och jag har inte gjort det där.
And I do this and I do that.
Och det här gör jag och så gör jag det här.
Aren't I holy?
Är jag inte helig?
Aren't I a really nice person?
Är jag inte en riktigt trevlig person?
Oh, I am a righteous person.
Åh, jag är en riktigt rättfärdig människa.
You're not glorifying God.
Du förhärligar inte Herren om du tänker så.
You're glorifying yourself.
Du förhärligar dig själv.
And Paul realized that.
Och Paulus insåg det.
Here is a man that according to the law had done everything that he knew to do.
Här fanns en man, alltså han själv, som enligt lagen hade gjort allt han var skyldig att göra.
And he is the most righteous person that he knows.
Den mest rättfärdiga människa som han kände i hela världen, det var han själv.
But a revelation came to Paul one day.
Men en dag kom en uppenbarelse till Paulus.
I said a revelation came to Paul.
Jag sa att en uppenbarelse kom till Paulus en dag.
And then Paul made another confession.
Och sedan efter det så gav Paulus en annan bekännelse.
He said, I'm the greatest of sinners.
Då sa han att jag är den största bland alla syndare.
Hallelujah.
Halleluja.
Now think about the two now.
Tänk nu på dessa två.
When he is looking at his own righteousness.
När han tittar på sin egen rättfärdighet.
He says, I am blameless.
Så säger han, jag är felfri.
But when he looks into the face of God.
Men när han ser in i Guds ansikte.
He said, I'm the worst of sinners.
Så säger han, jag är den värsta av alla syndare.
I'd say that those were miles apart, wouldn't you? Long way apart.
Ja, det här är väldigt långt ifrån vart annat, eller inte?
As far as the east is from the west.
Så långt som öster är från väster.
On one hand he sees his own perfection.
Å ena sidan ser han sin egen fullkomlighet.
And then on the other hand he sees that he is as far from God as it is possible to be.
Å andra sidan så ser han att han är så långt ifrån Gud som det överhuvudtaget är möjligt att komma.
I see that's a great difference.
Det är stor skillnad det.
Paul says in this chapter.
Paulus säger i detta kapitel.
I want to be found in him.
Jag vill bli funnen i honom.
We talked about that yesterday.
Det talade vi om igår.
What it means to be in Jesus Christ.
Vad det betyder att vara i Jesus Kristus.
When you're born again.
När du föds på nytt.
When the Spirit of God comes to live in your heart.
När Guds ande kommer för att bo i ditt hjärta.
And I hope he lives in your heart today.
Och jag hoppas att han lever i ditt hjärta idag.
When you are born of the Spirit of God.
När du föds av Guds ande.
Paul says you are baptized by that Spirit into the body of Christ.
Så säger Paulus att du döps av Guds ande in i Kristi kropp.
It's not so much Christ coming into our life.
Det handlar inte så mycket om att Kristus kommer in i vårt liv.
Although he does.
Även om han gör det.
But when you look at it God's way.
Men om du ser på det på Guds sätt.
You see, we look at it as Christ come to live in my heart.
Alltså vi brukar se det så att Kristus kommer att leva i vårt hjärta.
But God looks at it a different way.
Men Gud ser på det på ett annat sätt.
He says they have come to live in Christ.
Han säger de har kommit för att leva i Kristus.
God looks at you as living in Jesus Christ.
Gud ser på dig som att du lever i Jesus Kristus.
I've said it this way and I will continue to say it this way.
Jag brukar säga på det här sättet.
That only one person is going to be saved.
Att bara en enda människa kommer att bli frälst.
God's only going to allow one man into heaven.
Gud kommer bara att släppa in en enda människa i himlen.
And that's Jesus Christ.
Och det är Jesus Kristus.
And if you get into heaven,
och om du ska in i himlen,
it will be because you're in Jesus Christ.
Så kommer det att vara på grund av att du är i Jesus Kristus, innesluten i honom.
You see, the promise of the law,
du förstår att lagens löfte,
was if you could keep the law, God would give life.
Var att om du kunde hålla lagen så skulle Gud ge dig liv.
Jesus is the only person that ever kept the law.
Men Jesus är den enda person som någonsin har hållit lagen.
And so he earned eternal life for you and I.
Så han förtjänade det eviga livet för dig och mig.
Halleluja.
Halleluja.
So we must be in Jesus Christ.
Så vi måste befinna oss i Jesus Kristus.
Halleluja. And when we come into Christ.
Och när vi kommer in i Kristus.
Then our old life is considered as dead.
Då betraktar Gud vårt gamla liv som
död. That's why we're baptized.
Det var därför vi blev döpta.
I don't know how you do things here in Sweden.
Jag vet inte hur ni gör här i Sverige.
But when someone dies in America, we bury them.
Men när någon dör i Amerika så begraver vi dem.
That's the way you do it here, isn't it?
Är det så ni gör här också?
You bury them.
Ni begraver dem.
You don't just leave them laying on the ground somewhere.
Ni lämnar dem inte bara på marken någonstans.
You bury them, don't you?
Ni begraver dem, eller hur?
And Paul says that we were buried with him in baptism.
Och Paulus säger att i dopet begravdes vi tillsammans med Kristus.
Sometimes we look at these things as though they're just some kind of a ritual.
Ibland ser vi på de här sakerna precis som om det bara var någon gammal ritual.
But I think God takes them far more seriously than we do.
Men jag tror att Gud betraktar det mycket allvarligare än vad vi gör.
Baptism identifies us with God.
Dopet identifierar oss med Gud.
You're baptized in Christ into his death.
Du döps till Jesu död, in i hans död.
And he said you're raised into newness of life.
Och du reser dig upp ur dopet, vatten, in i hans liv.
Now, I know that the baptism in water,
jag vet att det vattendopet,
that is an outward sign of something.
Är en yttre bild på någonting.
It's an outward sign of what God has already done inwardly in your heart.
Det är en yttre bild på vad Gud redan har gjort inuti ditt hjärta.
For we have been baptized by one spirit into Jesus Christ.
Vi har blivit döpta genom en enda ande in i Kristus Jesus.
That's what happens when you come to Christ.
Det är vad som händer när du kommer till Kristus.
He buries you in the death of Christ.
Han begraver dig själv i tillsammans med Jesu död.
And he raises you into the life of Christ.
Och han reser dig upp, uppväcker dig in i Jesu liv.
And then when you're baptized in water,
och när du döps i vatten,
you are saying publicly to the world,
så säger du offentligt inför världen,
I am going to forsake that old life.
Jag kommer att försaka det gamla livet.
And I'm going to allow that new life to live within me.
Och jag ska tillåta detta nya liv som Gud har skapat i mig att leva i mig.
Now that's the covenant that you're making with God.
Det är det förbund som du gör med Gud.
Now we talked about this just a little the other day.
Vi har talat om detta lite grann tidigare.
That is the sign of the covenant.
Detta är förbundets tecken.
That we've made with God.
Som vi har gjort med Gud.
The old covenant, the sign was circumcision.
I det gamla förbundet så var förbundets tecken omskärelse.
When a child was born, they circumcised the male child.
När ett manligt barn, en pojke föddes, så omskar man honom.
And that was the sign of the covenant that Abraham made with God.
Och det var förbundstecknet i det förbund som Abraham gjorde med Gud.
Hallelujah. But we have a different covenant.
Men vi har ett annat förbund.
We have a new covenant with God.
Vi har ett nytt förbund med Gud.
It is not a covenant of doing something.
Det är inte ett förbund som handlar om att göra någonting.
To earn a righteousness with God.
Att förtjäna rättfärdighet med Gud.
It is a covenant of a life with God.
Det är ett förbund som handlar om liv tillsammans med Gud.
Just for a minute, let me mention something about Job.
Låt mig nu nämna inom parentes här lite om Job.
I was reading the book of Job one time.
Jag läste en gång Jobs bok.
And the Holy Spirit was trying to show me something.
Och den helige ande försökte visa mig någonting.
And all of a sudden it dawned on me what God was trying to reveal.
Och helt plötsligt så bara förstod jag vad Gud försökte uppenbara för mig.
As far as the world was concerned,
så långt som det gäller världen,
there was no more righteous man than Job.
I världens ögon fanns det ingen mer rättfärdig än Job. Han var den rättfärdigaste av alla.
Not counting Jesus Christ, of course.
Om man nu bortser från Jesus som inte var född.
But Job was a righteous man.
Men Job var en rättfärdig man.
And God himself said so.
Det var Gud själv som sa så.
But Job's problem,
men Jobs problem,
was his righteousness was a self-righteousness.
Var att hans rättfärdighet var en självrättfärdighet.
And when I begin to understand that, it really changed the book of Job for me.
Och när jag började förstå detta så förändrade det min syn på Jobs bok.
You know, Job says, well, the Lord knows the way that I'm going.
Ni vet, Job, han sa att Herren känner mina vägar.
And when he's tried me, I'm going to come forth as gold.
Och när han, om han prövar mig så ska han få se att jag kommer att vara ädel som guld.
Now what did Job mean?
Vad menade Job?
Did he mean that he was going to be purified by the fire?
Menade han att han skulle bli renad genom eld?
No, that's
Nej,
not what he meant.
Det var det inte.
When you put gold in the fire,
när du lägger guld i eld,
pure gold,
rent guld,
it doesn't, the fire never hurts the gold.
Så skadar inte elden guldet.
All the fire does is prove how good the gold really is.
Elden bevisar bara hur bra guldet verkligen är, hur äkta det är.
That's what Job is saying.
Det är vad Job säger.
When God's finished trying me,
när Gud prövar mig,
all it's going to do is prove how good I really was.
Så det enda som han kommer att åstadkomma det är att bevisa hur god jag verkligen var.
And Job brags on himself for chapter after chapter.
Och i kapitel efter kapitel så skryter Job om sig själv.
He can't understand why God has allowed this to happen in
his
life.
Han kan inte förstå varför Gud har tillåtit alla dessa olyckor att hända i hans liv.
And he says, there's none of you that can convince me that I've sinned, you know.
Och det finns ingen av er, säger han till sina vänner, som kan övertyga mig om att jag har syndat.
And then when God comes, he rebukes Job.
Och när sedan Gud kommer så tillrättavisar han Job.
When God answers Job out of the whirlwind.
Och Gud svarar Job utifrån stormvinden.
He rebukes him.
Han tillrättavisar honom.
Now if Job was such a good person.
Han säger att om Job var en sån bra person.
Why does God spend, I think it's 4 or 5 chapters rebuking him?
Varför använder då Gud 4-5 kapitel för att tillrättavisa honom?
And one place in the book, in the rebuke.
Och på ett ställe i tillrättavisningen.
I think it's in the Amplified Bible.
Jag tror det står bäst i den Amplified Bibelversionen.
He says, Job, if you're so righteous, I'll worship you.
Så säger Gud till Job att om du är så rättfärdig så ska jag tillbe dig.
And Job in his own eyes was righteous.
Och Job var rättfärdig i sina egna ögon.
But then something happens to him.
Men så händer någonting.
In the 42nd chapter of the book of Job.
I 42 kapitlet.
Job sees the Lord.
Där står det om att Job får se Herren.
And it changes his life.
Och det förändrar hans liv.
He said, I heard of you with my ear.
Han säger att jag har hört om dig. Jag har hört hörsägner om dig.
But now I see you with my eyes.
Men nu ser jag dig med mina egna ögon.
And he says, I hate myself.
Och han säger, jag hatar mig själv.
I abhor myself. I hate myself. I hate myself. I was just quoting the King James version. Now listen to it again.
Lyssna en gång till.
He had heard about God.
Han hade hört om Gud.
He said, I've heard of you with the hearing of the ear.
Han sa, jag har hört dig med mina öron om dig.
And through the hearing of the ear, he deems himself to be righteous.
Och genom det han har hört så har han dömt sig själv rättfärdig.
But yet when God appears to him.
Men när Gud uppenbarar sig för honom.
He says, but now my eye behold you.
Nu när mina ögon ser dig.
And I hate myself and I repent in sackcloth and ashes.
Så hatar jag mig själv och jag gör bättring i säck och aska.
One look at the face of God.
En enda blick på Guds ansikte.
And he sees the same thing that Paul saw.
Och han ser samma saker som Paulus såg om sig själv.
When Paul looked at himself.
När Paulus tittade på sig själv.
He said, oh, I'm such a righteous person.
Så sa han, jag är en så rättfärdig person.
I'm the best of the best.
Jag är den bästa av alla.
As far as the law is concerned, I'm perfect.
Efter lagen så är jag perfekt.
But then when he looks into the face of God.
Men när han Paulus sen tittar in i Guds ansikte.
God smites him off of his horse on the road to Damascus.
Ja, när Gud slår ner honom på vägen till Damaskus.
Then Paul says, I'm the chiefest of sinners.
Då säger Paulus, jag är den största av alla syndare.
Can you see the difference?
Kan du förstå skillnaden?
We need to be confronted by the face of God.
Vi behöver stå inför Guds ansikte.
We need for God to confront us with his very presence.
Vi behöver få tillåta Gud med sin närvaro att konfrontera oss.
Job found the same thing that Paul found.
Job fann precis samma sak som Paulus.
The same thing that we will find.
Och samma sak som vi också kommer att finna.
I was brought up in church.
Jag växte upp i kyrkan.
From the time I was a little child.
Ända sedan jag var liten barn.
I was taken to church or sent to church.
Så blev jag skickad till kyrkan.
And I was in Sunday school and
och jag gick i söndagsskola.
My father was a fanatic.
Min far, han var en riktig fanatiker.
We were Baptist.
Vi var baptister.
And we were the kind of Baptist that went to church on Wednesday night.
Och vi var den sortens baptister som gick till kyrkan på onsdag kväll.
You know, fanatic Baptist.
Såna här fanatiska baptister, ni vet.
And we were in church every Sunday.
Och varenda söndag var vi i kyrkan.
And I, like I said, I grew up in the church.
Jag bokstavligen växte upp i kyrkan.
I thought I was a pretty good person.
Och jag tänkte jag var nog en ganska bra person.
I thought I was all right.
Så jag tänkte det var okej med mig.
I was as good as the next guy.
Jag var lika bra som alla de andra.
And I was nicer than a lot of people.
Och jag var faktiskt trevligare än många andra.
At least I thought I was. I thought I was.
Ja, anyway. Jag tänkte jag trodde jag var det.
And I had done all of these religious things.
Och jag gjorde alla de här religiösa sakerna.
Some of you have heard me say this before.
En del av er har hört mig berätta detta tidigare.
I was baptized 5 times.
Jag döptes 5 gånger.
5 times.
5 gånger.
I went down a dry sinner.
Jag gick ner som en torr syndare.
And I came up a wet one.
Och så kom jag upp ur dopgraven som en våt syndare.
I never knew Jesus Christ.
För jag lärde aldrig känna Jesus Kristus.
But something special happened to me.
Men någonting speciellt hände en dag.
February the 17th, 1960.
Jag tror det var 1960.
I was in church.
Jag var i kyrkan.
And I thought, you know, I was part of the program.
Och jag var en del av programmet där.
My wife was a young people's leader in the church.
Min fru, hon var ledare för ungdomarna.
And I was one of the young people leader.
Och jag var också en ungdomsledare.
And we were well respected in the church.
Och vi var mycket respekterade i kyrkan.
We were there every Sunday.
Vi var där varenda söndag.
We paid tithes and give offerings.
Vi gav tionde och andra offer.
And I mean, we were some of the best people they had.
Och vi var några av de bästa som fanns där i kyrkan.
But I remember that evening.
Men jag kommer ihåg den kvällen.
That evening was something special.
Den kvällen var något alldeles speciellt.
I had been looking at myself all along.
Jag hade suttit och tittat på mig själv helt ensam.
And that particular night I began to look at Jesus Christ.
Men just den kvällen så började jag titta på Jesus istället.
And I saw myself as sinful.
Och jag såg mig själv som
en syndare. I realized that I was totally unrighteous.
Jag förstod då att jag var fullständigt orättfärdig.
And that I needed Christ to live within me.
Och att jag behövde Kristus levande inom mig.
Christ had never come to live in my heart.
Kristus hade aldrig kommit för att leva i mitt hjärta.
I had joined the church.
Jag hade gått med i församlingen.
I had shaken the preacher's hand.
Jag hade skakat hand med predikanten.
I had my name put on the roll book.
Jag hade skrivit mitt namn på
I was baptized.
Gästboken, kanske.
Over and over again.
Församlingsboken.
Well, every time we changed churches, I got baptized.
Och varenda gång vi bytte församling så blev jag döpt igen.
And I thought it was as good as you could get, you know.
Och jag tänkte det här är väl så bra som det kan bli.
Until that evening.
Ända till den kvällen.
The Holy Spirit confronted me with his presence.
Den heliga ande kom med sin närvaro och konfronterade mig.
And in the presence of God I knew that Christ did not live in my heart.
Och i Guds närvaro så förstod jag att Kristus levde inte i mitt hjärta.
I slipped out of my seat and went to the altar.
Och jag gick bort ifrån min bänk och gick fram till altaret.
And I knelt down and began to pray.
Och jag knäföll där och började be.
And I said, all of these years, God, I've been in church.
Och jag sa till Gud att alla dessa år som jag har varit i kyrkan.
And I've never had the joy of a Christian.
Jag har ju aldrig känt en kristens glädje.
I've never had the peace of Christianity.
Jag har aldrig upplevt friden.
I've never had that sense of divine acceptance.
Och jag har aldrig upplevt att jag är accepterad av dig, Gud.
And I said, I'm not leaving this altar.
Och jag tänker inte gå bort ifrån det här altaret.
Until I know that you live in my heart.
Förrän jag vet att du lever i mitt hjärta.
God met me.
Gud mötte mig där.
God met me there.
Han mötte mig där.
And he filled my heart with his presence.
Och han fyllde mitt hjärta med sin närvaro.
And I have never been the same.
Och sen dess har jag aldrig varit densamma.
From that day to this, I've never been the same.
Leva genom mig.
I didn't understand it at first.
Först förstod jag inte det.
But the more that I walked with God.
Men ju mer jag vandrade med Gud.
The more I began to understand what he wanted from me.
Desto mer började jag förstå vad han ville genom mig.
That he wanted to be my righteousness.
Att han ville vara min rättfärdighet.
That he wanted to be my life.
Att han ville vara mitt liv.
And that if I would yield to him.
Och om jag hängav mig åt honom.
That he would lead me unto that place of eternity.
Så skulle han leda mig fram till evigheten.
And so I surrendered my life to Jesus Christ.
Så jag gav mitt liv till Jesus Kristus.
And I hope you have too.
Och jag hoppas att du också har gjort det.
We see Korah. He's the kind of a man that says, no, I'm going to do it my way.
Ni förstår, Korah, han var en sån där sorts man som säger, jag ska göra det på mitt sätt.
I'm going to have my own righteousness.
Jag ska ha min egen rättfärdighet.
I'm going to be holy.
Jag ska vara helig.
I'm going to be the righteous one.
Jag ska vara den rättfärdige.
And he resist the direction of the Holy Spirit.
Och därigenom så stod han emot den helige andes ledning.
We must not follow the direction of Korah.
Vi får inte strunta i Guds ledning.
If we're going to live in eternity with Jesus Christ.
Om vi ska leva i evighet tillsammans med Jesus Kristus.
Then we're going to have something very special.
Då måste vi ha någonting alldeles speciellt.
Some people have a kind of a strange idea about heaven.
En del människor har en underlig fantasi om himlen.
They think when you get to St. Peter's gate.
De tänker att låt oss säga när man kommer till Petrus port.
That St. Peter's going to give you a test.
Så kommer Petrus som alltså en av Jesu lärjungar att sätta dig på prov.
100 questions.
100 frågor.
He's going to ask you, what church did you belong to?
Han kommer att fråga dig, vilken kyrka tillhörde du?
How were you baptized?
Hur blev du döpt?
Were you sprinkled?
Blev du begjuten med vatten?
Were you dipped in water?
Eller blev du doppad i vatten?
Frontwards or backwards?
Var det framlänges eller baklänges?
Silly things like that.
Och andra sådana här dumma frågor.
There are people that actually believe.
Det finns människor som faktiskt tror. Att det går till på det sättet.
That's what's going to happen, you know.
Att det är det som ska hända.
And if you get at least 70% right, you get to go in.
Och om du får åtminstone 70% rätt svar så kommer du in i himlen.
But it doesn't work that way.
Men det fungerar inte på det sättet.
It's not going to work that way.
Det kommer inte att fungera på det sättet.
There is a test.
Det finns ett prov.
There is a test now.
Ja, det finns ett prov.
But it's not a written test.
Men det är inte ett skrivet prov.
It's not an oral test.
Och det är inte ett muntligt prov heller.
The angel of God.
Guds ängel
puts his fingers on your pulse.
Lägger sina fingrar på din puls.
And if you're alive,
och om du är levande,
you get to go in.
Så kommer du in.
Hallelujah. If you have life in you,
om du har liv inom dig,
you get to go in.
Så kommer du in i himlen.
He that hath the Son hath life.
Den som har sonen, han har livet.
Should I say it again?
Ska jag säga det igen?
He that hath the Son hath life.
Den som har Guds son, han har livet.
If the Son of God lives within you.
Om Guds son lever inom dig.
It doesn't matter if you're a Catholic or a Lutheran or a Baptist.
Så spelar det ingen roll om du är katolik, lutheran eller baptist.
There's going to be a lot of people get into heaven that have got wrong ideas.
Det kommer att finnas många människor som kommer in i himlen som har helt fel uppfattning om saker och ting.
But they're going to have a right heart.
Men de har ett hjärta som är rätt.
They're going to have a life.
De har liv i hjärtat.
The life of Jesus Christ within.
Jesu Kristi liv inom sig.
The key to heaven is the life of Christ.
Nyckeln till himlen är Jesu liv.
Say, Brother Potter, didn't you just say that?
Sa du inte det just det?
Yes, I did. But I want you to get it. Amen.
Jag vill att du ska få in det i dig, så därför säger jag det flera gånger.
I want God to make it real to your spirit today.
Jag vill att Guds ande ska få göra det här verkligt för dig.
I remember that day as if it were now.
Jag kommer ihåg den dagen precis som om det vore idag.
When the Holy Spirit confronted me.
När den helige ande tillrättavisade mig.
When I realized that I was in the presence of the most holy of gods.
När jag insåg att jag var inför den heliges närvaro.
Then my sin became tremendous.
Då blev min synd fruktansvärd.
I thought I was all right, like Paul.
Jag trodde att jag var helt normal.
Like Job.
Precis som Job eller Paulus.
I thought I was wonderful.
Jag trodde att jag var underbar.
But confronted with the presence of God.
Men när jag blev konfronterad av Guds närvaro.
I realized that I was a sinner without God.
Så insåg att jag var en syndare utan Gud.
I'd been brought up in the church.
Jag hade vuxit upp i kyrkan.
I'd been baptized.
Jag hade blivit döpt.
I joined the church.
Jag hade gått med i församlingen.
I participated in the church.
Jag deltog i församlingens möten.
But I was still lost.
Men jag var fortfarande förlorad.
Without Jesus Christ.
Utan Jesus Kristus.
So, if I in closing this service now.
Nu ska vi avsluta den här gudstjänsten.
I feel like I've said what I needed to say today.
Jag tror jag har sagt vad jag behöver idag.
But in closing this service.
Men när vi nu avslutar.
If you're here today.
Om du är här idag.
And you have never invited Jesus into your life.
Som aldrig har inbjudit Jesus i ditt liv.
I want to give you an opportunity to.
Så ska jag ge dig ett tillfälle att göra det här.
Maybe you're like I was.
Kanske är du precis som jag.
Or like Job or like Paul.
Eller som Job eller Paulus.
Maybe you've been brought up in the church.
Kanske har du vuxit upp i kyrkan.
And you've been a good person all of your life.
Och kanske har du varit en bra person hela ditt liv.
You've been an ethical person.
Du har moraliskt sett levt felfritt.
You've been fair and honest.
Du har varit ärlig och korrekt.
But that's not good enough.
Men det räcker inte.
I said it's not good enough.
Jag sa att det räcker inte.
If it was good enough, Jesus would have never had to die.
Om det hade räckt så hade Jesus aldrig behövt dö.
Are you hearing me?
Hör du mig?
If it was good enough, Jesus would have never had to die.
Om dessa meriter hade varit tillräckliga så hade Jesus aldrig behövt dö.
The Bible says there is none righteous, no not one.
Bibeln säger att det finns inte en enda rättfärdig.
Now looking at yourself, you might think you're a pretty good person.
Om du tittar på dig själv så kanske du tycker att jag är en ganska bra person.
But I tell you, when you face God, you'll know the difference.
Men jag ska tala om för dig att när du står inför Guds ansikte så kommer du förstå att det är inte så.
Doesn't live in your heart.
Om inte Jesus lever i ditt hjärta.
It doesn't make any difference how good you were in this.
Så har det ingen betydelse hur bra du har varit i den här världen.
God will have to reject you.
Gud kommer att bli tvungen att förkasta dig.
And you will not be allowed to enter into the presence of God.
Och du kommer inte att få gå in i himlen.
But if you invite Christ into your life.
Men om du inbjuder Jesus i ditt hjärta.
And he comes to live within you.
Och han kommer och bo i dig.
Then that's what matters to God.
Det är det enda som betyder någonting för Gud.
Because the Spirit of God then baptizes you into Jesus Christ.
Därför att då kommer Guds ande att döpa dig in i Kristus Jesus.
And God receives you because of his son in you.
Och Gud tar emot dig på grund av hans son i dig.
So I want to ask you this question.
Så jag ska ställa denna fråga till dig.
I'm not trying to embarrass anybody this afternoon.
Jag ska inte genera någon.
But I don't want you to miss heaven.
Men jag vill inte att du ska missa himlen.
I don't want you to miss the chance of living forever in the presence of God.
Jag vill inte att du ska gå miste om möjligheten att leva i evighet i Guds närvaro.
Because you thought you were a good person.
Bara därför att du trodde att du var en bra person.
Because you were brought up in the church.
Därför att du växte upp i kyrkan.
Because you never did anything wrong in life.
Därför att du gjorde inget direkt fel i ditt liv.
I want you to know Jesus Christ.
Jag vill att du ska lära känna Jesus Kristus.
As your personal savior.
Som din personliga frälsare.
So would everybody bow their head and close their eyes?
Så vill alla nu böja sina huvuden och stänga ögonen.
We're gonna pray.
Så ska vi be.
We're gonna ask God to speak to your heart.
Ska
Father,
be.
We come now in Jesus' name.
Fader, vi kommer nu i Jesu namn.
Now, Lord, only you can touch the souls of people.
Herre, bara du kan röra vid människors själar.
Only you can draw people to yourself.
Bara du kan dra människor till ditt hjärta.
You said that no man comes to you except the Spirit draws him.
Du har sagt att ingen kan komma till dig om inte Guds ande drar honom.
And if there be those here today that are lost, Lord.
Om det finns de här idag, Herre, som är förlorade.
Then we appeal to you in the name of Jesus.
Så ber vi dig i Jesu namn.
Lord, convict these persons of their sin.
Herre, överbevisa dessa människor om synd.
And of their need of Jesus Christ.
Och deras behov av Jesus Kristus.
We ask you to deal with them now, God.
Ja, vi ber dig att göra det nu, Herre.
That Christ may be invited into their life today.
Att Jesus Kristus kan bli inbjuden i deras liv idag.
Thank you, Father.
Tack, pappa.
If you're here,
om du finns här,
and Christ doesn't live in your heart,
och Kristus inte lever i ditt hjärta,
and you'd like us to pray with you today,
och du vill att vi ska be tillsammans med dig idag,
then I'd like you just to slip your hand up and take it back down, please.
Då ber jag dig att du bara snabbt räcker upp handen och tar ner den igen.
Would you like us to pray with you?
Vill du att vi ska be tillsammans med dig?
Hallelujah. We're more than glad to pray with you today.
Vi tycker om att be tillsammans med dig idag.
Let the Holy Spirit deal with you.
Låt den helige ande tala till dig.
Hallelujah. Is there anyone here today?
Finns det någon här idag?
That doesn't know Jesus Christ as their Savior.
Som inte känner Jesus Kristus som sin frälsare, sin räddare.
Give you just a minute to think about it.
Ta en liten stund och tänk på det.
Hallelujah. Praise you.
Okay.
Amen. You can look this way if you'd like.
Ni kan titta upp om ni vill.
Hallelujah. Praise the Lord. I believe the Lord has said something to you today.
Jag tror att Herren har talat till er idag.
And if you didn't raise your hand,
om du inte räckte upp handen,
and maybe you just didn't want to come forward today.
Och kanske du inte ville gå fram här idag.
But if you don't know the Lord,
men om du inte känner Herren,
don't let this day pass.
Så låt inte den här dagen gå förbi.
Until you make an altar somewhere.
Förrän du har tillbett Herren någonstans.
And invite Jesus Christ into your life.
Och bjudit in Jesus Kristus att bo i ditt hjärta.
You don't have to do it here.
Du behöver inte göra det här.
You can do it in your car.
Du kan göra det i din bil.
You can do it in your home.
Där hemma.
You can do it wherever you bow your head and say yes to Christ.
Var som helst, bara böj ditt huvud och säg ja, Jesus.
I hope you've enjoyed this today.
Jag hoppas ni har trivts här idag.
I hope it's helped you to learn something about our relationship. Amen. Praise the Lord. God bless you for being here.
Gud välsigne er.
We'll give you a little break today.
Vi tar en liten paus.
God bless you.